Jag har nog provat alla de kända dieterna faktiskt, några flera gånger. Jag har också provat mindre kända dieter som också fungerar, det gör de, det ska jag verkligen säga. Och jag har definitivt provat på dieter som jag hittar på själv. Känner du igen det? Det här är typ en av de vanligaste kommentarerna från våra deltagare på Viktdoktorn. Där poängen egentligen är, det är inga problem att gå ner i vikt, fast för vissa är det också, det ska jag inte säga någonting om. Det stora problemet är att stanna där. Och om det här prickar in på dig eller på någon du känner eller på flera du känner, så kan jag bara säga så här. Nu i april kör vi ett gratis bootcamp igen. Vi har redan öppnat programmet för antagning igen, så är du intresserad av att gå vårt program, gå in på viktdoktorn.se och se om det är för dig. Är du intresserad av att lära känna oss lite bättre, gå in på viktdoktorn.se och se om vårt bootcamp är för dig. Det kommer att vara 3 intensiva dagar. Alla är på plats. Läkare på plats, psykologer på plats, kostvetare på plats, personlig tränare på plats. Vi kommer naturligtvis att prata om det här. Ät mindre, motionera mer. Fungerar det? Och eller, vi på Viktdoktorn har ju läkemedelsbehandling som stöd för de nödvändiga beteendeförändringarna som man behöver göra. Så vi kommer att prata om hur ser forskningen ut just nu på sjukdomen obesitas. Vad säger de? Vad är det som fungerar? Vad fungerar inte? Du kommer att få tips och råd och idéer och metoder och verktyg som faktiskt fungerar. Det ska vara, alltså vi kommer att ha så sjukt kul ihop, det vill jag bara säga, för det har vi alltid på våra bootcamps. Och det skulle vara skitkul om du också dök upp. Gå in på viktdoktorn.se, boka din plats helt kostnadsfritt om du känner att ja, men det här vill jag vara med om. Och så ses vi om faktiskt väldigt kort tid. Nu över till veckans poddavsnitt. Om jag har bestämt mig för att gå ner i vikt och stanna där och tänker att nu ska jag välja att medvetet köpa mer hälsosamma produkter, blir jag då hjälpt av epitet som utan tillsatt socker eller fettfritt och så vidare? Det ska vi titta lite närmare på idag. Hej, det är jag som är Camilla, det är jag som driver Viktdoktorn och jag sitter med Rebecca, vår psykolog, kostvetare och crossfit-instruktör. Mm. Allt av det är ju inte relevant för dagens podd. Och det är lite syftet med dagens podd också, att titta på just vad är rimligt, vad behöver jag förhålla mig till, vad kan jag strunta i? För det är ganska mycket där ute, jag menar, inom reklam och marknadsföring så pratar man ju väldigt mycket om olika beteckningar, att man försöker helt enkelt inte vara oärlig på något sätt, det vill jag inte säga. Men man vill ju lyfta fram egenskaper och aspekter av en produkt eller tjänst eller idé som man marknadsför där, ja, men som appellerar till målgruppen där de människor som man tänker, ja, men de här vill vi nå, att de faktiskt också ska känna sig träffade av budskapet etc. Och jag tycker att vi ändå springer på en massa när man är ute i livsmedelsbutikerna, när man bläddrar i vissa tidningar. Det gör jag inte så där jätteofta nu för tiden, jag läser mer digitalt. Men reklamen och så kommer ju ändå in. Och sen är det ju väldigt, väldigt tydligt när man åker över till USA. tittar på hur de marknadsför olika livsmedel. Det är ju det är nästan en liten djungel.
Ja, det kan bli lite vilseledande ibland när det... Ja, men det kanske ska låta lite häftigt eller coolt eller hälsosamt om man, ja, inom quotation marks, vad heter
det? Ja. Citationstecken. Ja. Jag tänker det här fettfri.
Ja.
Du kan ju ställa fram 2 kilo socker, ja, och bara fettfri. Och det är ju sant.
Ja.
Men det är ju inte relevant.
Nej. Och just sådana exempel är ju exempel på så här vilseledande information. Det är ju inte felaktig information med tanke på att sockerpaket innehåller inte fett. Det innehåller socker. Men vi har så många antaganden om vad som är sunt eller vad som är ohälsosamt där. Just de här beteckningarna som så här, sockerfri, fettfri har ju lyfts fram som att det ska vara det bättre valet då.
Mm. Eller utan tillsatt socker. Det är nästan som man ska kunna ställa fram 2 kilo sockerpaket igen och säga utan tillsatt socker. För vad betyder det egentligen?
Ja, men tillsatt socker, då pratar man om vilka sockerarter som man har tillsatt till livsmedlet. Så det säger ju ingenting om sockerhalten i livsmedlet i sig. Utan det pratar ju då om hur mycket har man lagt till det här livsmedlet. Så till exempel juice. Att det kan ju vara sött i sig själv eller så kan det också innehålla extra socker som man har lagt till för att höja smaken.
Mm. Ja, men jag tänker ett äpple per se kan man ju då säga utan tillsatt socker.
Mm.
Men det innehåller ju fruktos.
Ja.
Vilket ju är en sockerart. Och varför jag sa så där i ingressen om USA, det är för att när jag var där senast så tyckte jag det var så spännande hur de använde glutenfritt. Och man bara, ja, det här är ju en liter mjölk. Det är klart att den är glutenfri.
Ja.
Ja. Och då känner jag lite på att man spelar på människors oro på ett, ja men faktiskt osnyggt sätt.
Mm.
Där man, det har ingen gluten i sig. Är det relevant för vikt? Nej. Men jag pekar mer på fenomenet. Utan tillsatt socker. Ja, jättebra, men som sagt, det kan finnas jättemycket socker där i ändå.
Mm.
Vad är det jag kan göra då om jag känner mig lite osäker på om det här verkligen, om det här med fettfri utan tillsatt socker etc. Om det är någonting som jag ens behöver ta hänsyn till när jag ska välja en livsmedelsvara.
Ja men precis, jag vill bara börja med att säga att inget är ju liksom farligt i sig, alltså varken fett eller socker eller gluten, men att just det här med hur bekämpar jag den här vilseledande informationen och hur kan jag då göra ställningstagande så att jag fattar val som är medvetna och inte bara gå på vad en logga säger. Och då tänker jag att det finns rätt strikta regler för hur man behöver annonsera vad ett livsmedel innehåller. Och det är då vår innehållsförteckning och näringsdeklarationen.
Mm. Det kanske inte är så att alla är sådär supervana att läsa dem. Det jag kunde innan vi hade försnacket, det var att de kommer i volymordning. Så det finns mest av står först.
I innehållsförteckningen, ja.
Ja.
Ja. Så innehållsförteckningen är då en lista på alla livsmedel alla ingredienser som det här livsmedlet har. Så om vi säger då bakat bröd, då kanske det är råg, havre, vatten, salt och något mer, jag vet inte. Så sådana typer av ingredienser blir då listade. Och precis som du sa så listar man dem efter storleksordning. Så det som är störst, eller en störst mängd av, det står först. Och går man i den här listan så är det inte ovanligt att längs med listan är någonting som står i procent. Alltså att procenten står inom parentes. Och då vet man ju att allting som står under den har en lägre procent än, säg att det står, säg att det står 20% vatten. Ja, men då vet vi att allting som står efter det är mindre.
Mm.
Eller 0,3% salt och sen står det typ EE30 eller någonting.
Mm.
Eller EE.
Men innan vi kommer till en.
Ja.
Vissa saker är fetmarkerade.
Ja, det är saker som det finns en hel del människor som har allergier för. Så till exempel ägg.
Hasselnöt.
Mjölk, ja, nötter. Allting som står fetmarkerat så att det ska vara lätt att hitta.
Mm, för det, jag vet inte om det är för att jag börjar bli äldre. Eller att jag ibland läser utan mina, vad heter det? Jag har ju så här slipade glasögon som blir förstoringsglas längst ner. Men om jag bara har linser på mig. Det är väldigt, väldigt, väldigt liten text. Ja. Och då kan man i alla fall se om det är lite fetmarkerade saker. Att här finns det saker och ting man kan reagera på om man är allergisk mot någonting.
Ja, precis.
Sen finns det ju en massa en.
Ja.
Och en per se behöver ju inte vara dåligt.
Nej, så är ju anledningen varför man började skriva det så. Det var för att det var väldigt långt att skriva ut alla de här sakerna som man använde sig av. Så tror du att emulgeringsmedel. Och det är det E kommer från. Och sen då en siffra som det är 330 som är citronsyra.
Det är ju fullt naturligt.
Ja, och det var då för att man inte orkade skriva ut citronsyra på varenda förpackning.
Nej, det är ganska många bokstäver.
Ja,
ja.
Så spara plats, spara pengar.
Mm. Så bara för att du ser en E med siffror bakom så betyder det inte att det är en substans som är skapad i ett labb. Utan det kan vara fullt normala, eller fullt normala, fullt naturliga ämnen som du ändå får i dig. Som absolut inte är onyttiga på något sätt.
Nej, men precis. Hade det varit skadligt, då hade det inte fått stå där.
Jag tänker, skadligt är ju alltid lite så här relativt. Ja. Gluten är ju skadligt för glutenintoleranta, till exempel.
Ja, ja. Alltid en mängd fråga.
Exakt. All right. Och vill man vara säker på att man äter mer hälsosamma produkter, om man vill göra, finns det något så här knep, något snabbval, eller behöver jag stå och läsa innehållsförteckningarna?
Jag har tips. Jag kommer till om vi tar näringsdeklarationen först.
Absolut, absolut. Här ser vi bara på min egna erfarenhet av att inte läsa bak på saker och ting.
Ja, men jag tänker på det här vi sa då med inget tillsatt socker. Att, det är ju på näringsdeklarationen då som man också ofta kan se informationen om hur mycket protein, fett, kolhydrater och då varav sockerater eller varav fiber under kolhydraterna. Under fett brukar det kanske stå då varav mättat fett och omättat fett. Och sen lite vitaminer och mineraler kan ju stå där också, procentuellt hur mycket det finns.
Mm. Och bara för den som konstant blandar ihop omättade och fleromättade och mättade fetter, vad är det som är nyttigt och vad är det som vi bör undvika i större mängder?
Så vi vill inte få just för stora mängder av det mättade fettet. Och det omättade fettet finns mest i vegetabiliska fetter. Så olivolja och sånt. Mm.
Så vi gillar helt enkelt fleromättade fetter?
Enkelomättade och fleromättade.
Ja. Yes, bra. När man då ser i den här näringsinnehållet...
Mm.
Då sa du att kolhydraterna, de delar man ofta upp då i varav sockerarter och varav fiber.
Ja.
Finns det någon sån här gräns för hur mycket man inte bör ha till exempel i bröd när det gäller sockerarter? Eller finns det någon sån här riktlinje att gå efter? Att ja, om det ligger över den här procenten av livsmedlet så kanske man inte kan säga riktigt att det här är ett hälsosamt val.
Nej, jag tänker att här är det ju ett enskilt livsmedel är inte fel. Det är i kontextet så här, vad äter du över dagen och vad äter du över veckan och vad äter du över tid? Godis är ju socker. Nu vill vi inte få i oss hur mycket socker som helst på en dag. Men det betyder inte att socker i sig är dåligt eller att man aldrig kan äta godis. Så vi har inga absoluta gränser utan allting är i relation till någonting annat. Men det som företagen ofta gör det är för att så, näringsdeklarationen är så här, procentuellt av ditt dagsbehov och så här mycket i gram per 100 gram utav det här livsmedlet hittar du i det här hittar du den här produkten.
Men det där tycker jag är skitspännande. Därför att när man tittar på men det här per 100 gram, absolut. Och det gör det ju lättare att jämföra olika alternativ med varandra.
Mm.
Men det är ju väldigt sällan som 100 gram är portionen. Och sen, vad är en portionsstorlek?
Ja.
Går den att jämföra mellan olika livsmedel?
Ja, men precis. Så, dels då att per 100 gram, det är inte säkert att det du äter exakt väger 100 gram. Utan då blir det ju att man får ta det, om man säger att det är 150 gram, kanske en proteinbar eller någonting. Då vill man ju säga, men då är det ju 1,5 gånger det som står där. Och sen att portionsstorleken är ju någonting som företagen rekommenderar. För ibland kan det stå per 100 gram och ibland per portion. I nästa spalt. Och där är det företag själva som har liksom beslutat vad det är. Så till exempel för chips så är det ofta 30 gram chips.
Hur mycket är det i en chipspåse?
Ja, det är 275 gram för en sån här stor chipspåse.
Så egentligen så säger du nu att de anser att 9 personer ska dela på den påsen.
Ja.
Eller att en och samma person ska äta ur den där chipspåsen vid 9 olika tillfällen.
Ja.
Jag tror att det är få som tittar eller lyssnar som brukar bryta ner en chipspåse på 9 eller fler tillfällen.
Ja.
Ja.
Och det är därför också så här, med portionsstorlekar som de föreslår, allt är ju relativt. Det är sällan man då äter 30 gram i en sittning, eller så här, bara 30 gram i en sittning. Sen är det också någonting som många har tagit lite så här, så här. Nu klubbar vi att det här är en portionsstorlek. Och det är ju havregrynen.
Ja, en deciliter är en portion.
Ja, ja.
Fast det kan jag säga att om jag äter havregrynsgröt för att bli mätt, då äter jag mer.
Ja.
Helt klart.
Ja.
Och jag är ingen jättestor kvinna. Liksom.
Ja, men det beror på allting, så ens behov. Och igen, i relation till vad man äter under hela dagen. Så det är väldigt svårt att säga så här. Så exakt så här ser en portion ut för alla människor. Så där får man också tänka lite, okej, men hur mycket äter jag av det här när man kollar på näringsdeklarationen? För att när det står per 100 gram eller per portion, vilket då i chipsfallet är ju 30 gram, då blir inte alltid det representativt för hur man praktiskt förhåller sig till chips då, i det här fallet.
Nej. All right. Nu lovade du att du skulle ge lite så här tips kring hur man kan tänka om man vill göra mer hälsosamma val och inte vill stå och läsa på alla baksidor.
Ja, men precis.
Om man inte har rätt glasögon på sig. Eller? Jag bara nämner olika alternativ.
Ja, men i Sverige har vi en väldigt, väldigt hjälpsam metod. Och det är nyckelhålsmärkningen.
Åh, den känns så kul! gröna. Det känns väldigt så här politiskt korrekt att välja.
Okay.
Lite tråkigt, lite grått, lite så här. Ja. Men okej, du får sälja det lite grann på mig.
Nej, men så det nyckelhålsmärkningen är, det är att de har satt en stämpel på att det här, den här produkten innehåller mindre socker, mindre salt, mer fiber och mer av de här enkel omättade fetterna. Så det är i princip så här, det är lite... bättre val i relation till hur mycket vi vill få i oss av vår basmat. Så här, det vi kan prioritera att äta ofta.
Mm.
Ja, då kan man välja lite mer nyckelhålsmärkt så får man en bra förutsättningar.
Och det är faktiskt det som det hela går ut på. Att ge dig själv bra förutsättningar under din sista viktresa, eller hur?
Amen.
Yes. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig lite grann. Ja, men hur jag kan göra bättre val framöver. Man behöver inte göra bättre val vid varenda valtillfälle, utan bara ibland. Och det kommer att ge en stor skillnad faktiskt i det långa loppet.
Mm.
Stort tack till dig, Rebecca. Vi hörs och ses snart igen, faktiskt redan nästa vecka om du vill. Samma tid, samma plats. Det handlar om dig tills dess. Hej då!